Är du kristen? Ja, det är ingen fråga jag ställer primärt till dig som följer gudstjänsten på Facebook eller följer oss i närradion. Utan det här var en fråga jag fick när jag satt på jobbet, hade fikarast av en kollega som frågade mig: är du kristen? Ibland tänker jag, när man får frågan, undrar vad folk tänker när de säger kristen. Jag brukar ibland säga att ja, jag är först människa och sen kristen. Men det kanske är en predikan i sig, men det kan vi lägga där hän. Men visst, jag svarar, ja men det är jag. Jag är kristen. Men min kollega var inte riktigt nöjd över det här svaret. Så hon frågar, men är du jättekristen? Oj! Jättekristen. Jag vet inte, finns det liksom en skala från 1 till 10? Liksom 1 till 3, då är man väldigt lite kristen. 4 till 7, då är man sådär liksom lagom kristen. Och så 8 till 10, då är man jättekristen. Men jag frågar henne, jag måste fråga så här: vad menar du med jättekristen? Ja, men jag tänker så här, som man är ju jättekristen. Går du på gudstjänst varje söndag? Och vad ska jag säga? Jag är skyldig. Enligt hennes definition, jag är jättekristen. För jag går nästan varje söndag på gudstjänst. Den här predikan ska handla just om att vara kristen. Men att det är så oändligt mycket mer än att bara gå till en gudstjänst eller gå till kyrkan. Det finns jättemånga sätt att ta sig an den här frågan, och jag tänker bara visa på ett sätt. Men kanske till hösten att vi kan hitta fler vägar just kring den här frågeställningen, för jag tycker den är intressant. Och jag kommer att avsluta den här predikan med att rikta mig till dig som är kristen med några uppmuntrande ord. Jag kommer att rikta mig till dig som kanske inte svarar ja på frågan när du är kristen, men ändå känner en längtan. Och så kommer jag rikta lite förmanande ord till församlingsledningar och pastorer och sådär. Ja, sträng uppmaning. Men det blir en liten cliffhanger i alla fall. Men om vi då utgår från kollegans definition av kristen. Så frågan är, hur många jättekristna finns det i Sverige som går någorlunda kontinuerligt på en gudstjänst? Den här frågan är jättesvår att besvara, därför att det finns ingen statistik på det här. Svenska kyrkan är duktiga på att föra statistik, men vi kan ju inte räkna med frikyrkan, för där förs det ingen officiell statistik. Och så har vi många andra kristna inriktningar, och inte där heller vet vi. Men ska vi slå till med en siffra? Ska vi säga att 4% av Sveriges befolkning går på gudstjänst någorlunda regelbundet? Det kan vara betydligt mindre. Det kan vara kanske något mer. Jag vet inte. Men för den här predikan så är själva siffran inte speciellt viktig. Och hur skulle det då se ut? Jo, jag ska visa en bild på hur jag tror att man kan tänka sig då, att om det är 4 personer, eller 4% av 100 personer, så blir ju det 4 personer. Och då skulle det se ut ungefär så här. Nu ska jag, det här passar, för dig som lyssnar på radio är det här fullständigt opedagogiskt. Jag är väl medveten om det, men jag ska förklara lite vad jag gör. Men jag har en penna i höger hand och micken i vänster och ska skriva. Vänta, jag har en kvar, bara 2 sekunder.
1, 2, 3, 4.
Så här kommer det se ut. Alltså det här är 100 personer. Och så är det 4 personer här då som är jättekristna. För de går till gudstjänst. Och hur liksom samverkar de då med omgivningen? Ja, då gör jag en liten blå grej. Så där. Jag har alltså ett papper med 100 prickar på för dig som lyssnar på radio. Och så har jag markerat 4 stycken prickar. Och det är de som är då så kallade jättekristna. Och sen har jag gjort liksom en blå streck ungefär på de andra prickarna. De som någonstans samverkar och finns med i kyrkans närheter. Jag tänker att med den här bilden och med det här sättet att se på kristen så blir det ju en ganska perifer del i samhället med väldigt liten påverkan på samhället om man ser det så här. Jättemycket vitt här och sen ligger liksom kyrkan någonstans här och där och firar de lite för sig själva, lite gudstjänst och de har säkert trevligt där och så. Fast jag vill se det här på ett annat sätt. För vi kan säga det så här, och för dig som lyssnar på radio, nu ringer jag in en prick lite random, bara någonstans bland de här 100. Och sen gör jag en blå ring runt om. Därför att den här personen, vi kan kalla den man, han kanske är 38 år och han är kristen. Han arbetar som chef på ett företag. Företag har stora problem under coronatiden och de måste eventuellt säga upp anställda till hösten. Han sover väldigt dåligt för det här. Han är gift och har 2 barn och tillsammans med sin fru är de klassansvariga för sin barn som går på högstadiet, vilket de inte tycker alls är roligt att vara klassansvariga, men det var liksom deras tur. Han spelar gärna paddel en gång i veckan med några gamla klasskamrater. Han finns här och påverkar människor runt omkring han. Vad har vi fler? Jo, men vi har, var ska jag rita den? Här ritar jag en. Det är en kvinna som är 63 år och är kristen. Hon jobbar på ett äldreboende. Kollegorna betyder jättemycket för henne. Hon genomgick en ganska jobbig skilsmässa för några år sedan och kollegorna som hon arbetat tillsammans med har varit ett enormt stöd för henne. Hon har stort hjärta för människor och hon är engagerad i den lokala Röda Korsets avdelning. Och för er som lyssnar på radio nu så gör jag också en blå ring runt den här pricken. Det är för att hon påverkar också människor runt omkring henne. Ska vi ta en prick till? För vi har en kvinna, var ska vi lägga den? Vi kan lägga den här. En kvinna, hon är 38 år och hon är också kristen. Sen sena tonårstiden har hon besvärats av psykisk ohälsa. Hon har ibland varit inlagd på sjukhus, ibland tvångsvårdats. Men just nu så är hon ganska nöjd med livet. Hon bor i ett av kommunens vårdboenden men har en egen lägenhet. Har fått arbeta via kommunens sysselsättningsverksamhet. Hon dagligen träffar människor och hon upplever att det är så viktigt att få träffa människor. För hon känner sig trygg bland andra människor. Hon vill egentligen inte leva ensam men hon inser att det är så det är just nu. Hon har precis börjat spela boll på tisdagskvällarna. Och det här tycker hon är väldigt roligt. Så jag gör också en blå ring runt henne. Och helt plötsligt ser den här, den ser inte så perifert ut längre. Alltså helt plötsligt är det ringar och blåa markeringar överallt. Och om vi håller oss till 4% så är det kanske en ring till. Och det kan vara du. Du som lyssnar på den här gudstjänsten. Så där tycker jag en sannare bild av vad en kristen är. Och jag tänker att vi påverkar vardagen mer än vi kanske tänker. Och jag tror att det är så här vi ska förstå att vara kristen. Det är inte först och främst att gå på gudstjänst eller engagera sig i kyrkan. Kanske, och nu uppskattar vi lite här bara högt och lågt, kanske att gudstjänst och den tid man lägger ner i kyrkan kanske motsvarar, ska vi säga, 5% av den tid man har. Resterande 95% tillbringas ju i vardagen, alltså i familjen, med vänner, på arbetsplatsen, föreningar. Att vara kristen i vardagen betyder allt. Det betyder att någon släcker lampan, att någon hälsar på tiggaren, betalar p-avgiften fast det ingen kontroll sker. Det är någon som lyssnar in en persons berättelse. Det är någon som viker tvätten. Spelar spelet utan att fuska. Ger beröm till andra. Säger godnatt till någon och ber en aftonbön. Någon som motstår frestelser. Torkar matbordet på matbordet. Säger sanningen. Väntar på grönt innan man kör. Kommer ihåg den sjuka. Gläds med den som vinner. Går först, eller kanske går sist. Väljer den minsta portionen, uppmärksammar det utlämnade barnet, vårdar den döende, tröstar den sörjande, ser den ensamma, bäddar sängen åt sin syster, säger offentligt nej till mobbing. Vardagen betyder allt. Kolosserbrevet i Bibeln 3:17, så står det: och allt vad ni gör i ord och handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Och med det här vardagstemat vi har, så skulle det här bibelordet lika gärna kunna vara: allt vad ni gör i ord och handling, när du undervisar högstadieelever, när du planerar budgetarbetet, när du städar på operationssalarna, när du går till kommunens dagliga sysselsättningsgrupp, när du skriver datakod, när du kör lastbil, när du kliver in på serviceboendet, när du sitter hemma och väntar besked från Migrationsverket. Gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Men hur ska man klara av att vara kristen i vardagen? Känns det jag säger kravfullt? Känns det ansträngande? Känns det övermäktigt? Ja, jag svarar ja på alla de tre frågorna. Och det är typ nu som det skulle passa väldigt bra med ett bibelord som kan hjälpa oss här någonstans. Och då tänker jag att vi ska läsa Lukas kapitel 11. Men innan jag gör det, så vill jag bara påminna oss om två saker. Det ena är att Bibeln är tidlös. Här finns universella sanningar som gäller i alla tider. Den talar till oss som när den gjorde när den skrevs och som den gör idag. Det finns något allmänmänskligt i Bibeln som berör det djupaste i att vara människa. Det andra, det är också att Bibeln skrevs för 2000, ja 3000 år sedan. I en helt annan tid, en helt annan kultur. Och därför är det så viktigt att man också förstår kontexten. Man måste förstå hur de här människorna, när det skrevs, uppfattade det här. Annars kan det bli väldigt konstiga tolkningar av Bibeln. Vi i Sverige, eller många av oss i alla fall, läser Bibeln utifrån en väldigt individualistisk kultur. Vi sätter individen i centrum. När Bibeln skrevs, till exempel det här bibelordet som skrevs för 2000 år sedan, det är ju en helt annan kultur. Det är nästan som en annan verklighet. Här genomsyras kulturen av en familjekultur. Individen är underordnad familjen. Och det finns en hederskultur som genomsyrar samhället. Med det sagt, med båda delarna intakta, så börjar vi läsa då Lukas kapitel 11. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: när ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer, och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss, och utsätt oss inte för prövning. Jag tror att många känner igen den här bönen. Den är universell, den har fungerat i 2000 år. I de flesta kristna sammanhang så finns den här bönen på något sätt närvarande. Jag tycker att den är ganska universell. Man kan ta till sig det som sägs, även om det finns mycket djup i den. Men sen kommer ett stycke där Jesus förklarar den här bönen genom en liknelse. Och jag har så in i hoppsan svårt att förstå den här liknelsen. För lyssna nu. Han sa till dem, alltså Jesus, tänker att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: kära vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: lämna mig fred, dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Och sen avslutas den här texten och då känner jag mig lite mer hemma i ett individualistiskt kultur, för då kommer det: därför säger er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får. Och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Sista meningen har jag inga problem med. Det är nästan lite framgång. Liksom. Man ber och så får man. Men den här liknelsen, jag har väldigt svårt att ta till mig den. Alltså jag tänker... Alltså uppfostrad i ett individualistiskt kultur som jag är genom att jag är född i Sverige... Och så kan vi krydda med att jag är en aning introvert i personligheten möjligtvis. Men jag förstår den här liknelsen som att, om jag översätter det till alltså tänker att någon kommer mitt i natten. Jag har några vänner som kommer mitt i natten till mig. Vad är mitt i natten? Det är 2, 3. Vi säger 2:30 på natten. Så kommer några vänner, de är på genomresa. Och så bara går de in och säger: hör, vi vill ha lite mat. Vi är hungriga. Alltså jag skulle ju inte bli jätteglad. Jag tänker liksom, varför kunde de inte ha startat tidigare? Varför kunde de inte ha hört av sig? De kunde ha skickat sms i alla fall. Jag har ju inga att bjuda på. Jag tänker ju inte laga mat. Liksom. Jag tänker ju ta fram något ur frysen. Liksom. Men hallå, jag orkar inte. Och jag tänker att, tänk. Alltså hela bilden är surrealistisk för mig. Tänk att jag 2:30 på natten går in till min granne i Laggarhult där jag bor. Jag går in till min granne och så ringer jag på. Och jag ser framför mig grannen. Jag tror att det är grannfrun som kommer vakna först. Hon kommer resa sig upp i sängen liksom förskräckt. Det är någon som ringer på dörren och så puttar han på mannen. Och han liksom lite yrvaket stiger upp och Och så försöker han då liksom, det är någon som ringer på dörren 2:30. Och så han försöker kanske beväpna sig med något, svårt att grannen beväpnas med något, med en toalettborste möjligtvis. Och jag kan tänka mig att frun av mobilen liksom har skrivit 112, liksom är redo att skicka ifall att det är någonting. Och sen står jag där mitt i natten och säger: ja, men har ni någon Skogaholmsbröd och lite någon limpa och, eller någon ost och något sånt där? För jag har fått besök och de är hungriga. Alltså det är ju... Det är ju befängd den här tanken. Det finns inte med värld. Vad är det här för liknelse? Vad kan jag ta ifrån den? Jag har bytt panel på garaget nu i några veckor. Och jag har ju varit väldigt noggrann med att jag inte satt igång före 9 för att inte störa grannarna. Att då ringa liksom mitt i natten 2:30 och be om en Skogaholmslimpa. Nej, jag tror inte det. Men... Jag tänker så här, vi läser den här utifrån en annan kultur, en annan förståelse. Och jag tror att det kan öppna upp sig något annat. Alltså om vi läser det här utifrån en hederskultur, en kultur där familjen är viktigare än individen. Men framförallt en hederskultur. För den kulturella nyckeln som låser upp den här berättelsen, det är det faktum att den som får besök förväntas öppna upp sitt hem och bjuda på mat. Och den som är gäst förväntas äta. Om man avvisar en gäst så får man skämmas. Ja, man till och med drar vanära över sig. Och skulle gästen inte ta emot maten så är det också att dra vanära över sig. Det här var lika självklart då. Och det här finns fortfarande i Mellanöstern vissa delar, en sån kultur. Och det här är lika självklart naturligt som att, vad ska vi ta, som i Sverige, att man ställer sig sist i kön. Jag var på Biltema och skulle handla lite saker. Det var jättemycket folk, en kassa öppen, och jag ställde mig och vi stod så här covid, så det blev en väldigt lång kö liksom, vi hade avstånd till varandra. Och helt plötsligt är det en person som bara går och ställer sig nästan längst fram. Och när den ställer sig längst fram, det blir liksom, folk drar efter andan och liksom man undrar, vem ska våga säga något? Vem ska våga säga något? Till slut är det någon som säger, ja ursäkta, kön börjar här bakom. Och den här personen, eftersom det är lite covid, så hade den inte uppfattat att det var en kö liksom, utan så den vart ju liksom, och förlåt, jag ber verkligen om ursäkt, och så gick den, ja, och liksom, man hörde liksom, nästan bad om ursäkt till varje individ som stod där i kön. Alltså, men lika självklart är detta med brödet och med gästen och med världen. Men nu kommer vi till det här, han har inget bröd att ge. Så vad ska han göra? Men då gör han det något som är helt briljant. Han går till sin granne och ber om bröd. Då helt plötsligt blir han gästen. Och grannen, får slippa skämmas, måste bjuda på brödet. Och jag tänker att från den här kulturella förståelsen av den här liknelsen, så öppnar texten upp sig. Du och jag, när vi lever våra kristna liv i vardagen, möter ständigt människor som bildligt sett efterfrågar bröd. Men vi har inget bröd att ge. Vi inser att vi räcker inte till. Jag räcker inte till att vara kristen i vardagen. Men precis som personen som fick besök och som går till grannen för att söka hjälp, så kan du och jag gå till den som kan fylla våra behov. Den som kommer att ge dig vad du saknar. Och den andra viktiga poängen vi kan ta från den här liknelsen, det är att det som du saknar och det som Gud ger till dig är inte till dig att behålla. När han går till grannen för att få bröd, är det för att kunna ge till den gästen som har kommit. Och vi ska fira nattvard, och Jesus, vi säger ibland i nattvarden att Jesus är brödet, alltså Kristi kropp för dig utgiven. Kommer att fylla på där vi saknar, men det är ett bröd som vi måste ge vidare. Och då förstår vi ju helt plötsligt de avslutande meningarna på ett lite annorlunda sätt. Ni vet, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Andemeningen i den meningen är ju, be så ska ni få för att andra ska få. Sök så ska ni finna så du kan hjälpa andra att finna. Och bulta så att dörren öppnas, så att du kan öppna dörren för andra. Så avslutningsvis vill jag nu rikta mig till tre grupper. Jag tänker att jag riktar mig först till kyrkan, till församlingar, till församlingsledningar och inte minst ordföranden. Jag tror ingen av oss påstår att vara kristen är detsamma som att gå på gudstjänst. Men ibland kan vi ha en tendens att vi i församlingen någonstans bedriver vår verksamhet som att det faktiskt skulle vara så. Vi kämpar för att få ihop kyrkans verksamhet. Vi försöker få ihop frivilliga. Vi försöker att få ihop att vi planerar gudstjänster och så. Och det är ju helt rätt och något vi ska fortsätta att göra. Men vi kanske behöver ibland kalibrera våran blick och förstå att vårt huvuduppdrag som kyrka, det är att rusta människor, att rusta lärjungar för vardagen där du och jag är kanske till 97% av våra liv. Lite provocerande med ett exempel som lätt kan missförstås. Men jag kan fundera på när vi skickar ner till exempel volontärer för en vecka och hjälpa till på ett barnhem i Rumänien. Då tar vi fram dem på estraden och de får berätta om sin resa och vi ber för dem och vi välsignar deras resa. Men vi har många medlemmar som i vardagen arbetar med barn på förskolor och skolor. Vi har många medlemmar som dagligen arbetar som snickare, montörer, verkstadspersonal. Varför tar vi inte fram även dem och ber att de ska rustas för sin vardag? Alltså, förstå mig rätt. Vi ska fortsätta hjälpa där behoven hörs. Vi ska hjälpa ännu mer i Rumänien. Det är inte alls det jag säger. Men vi kanske behöver kalibrera siktet så att vi mera möter människor utifrån deras behov av att möta sin vardag. Och rusta människor att möta sin vardag. Ett sånt fokus förminskar ju inte gudstjänsten eller församlingens betydelse. Snarare tvärtom, det kommer bli än viktigare och kanske framförallt relevant. Till dig som är kristen och svarar när du får frågan, är du kristen? Och du svarar ja. Du har ett uppdrag i din vardag, precis där du är. I familjen, på arbetet, som pensionär, i skolan. Du har, för att använda liknelsen vi läste, ett bröd att dela ut till dina medmänniskor. Men vi måste inse, och jag tänker att det är också någonting vi kan vila i, att du och jag inte räcker till. Det är Gud som förser oss med brödet. Det är Gud som rustar att du kan möta din vardag. Du behöver inte vara någon annan än dig själv. Du är som bäst då. Vila i att du kan gå till den Gud som har tillräckligt för oss alla. Gud kommer att ge dig det du behöver för att kunna ge vidare. Och till sist, till dig som kanske inte går på gudstjänster. Kanske känner du att du är kristen men inte tillhör en församling. Kanske du har en önskan om att vara kristen. Kommer att hålla. Är jag tillräckligt bra? Grattis, du och jag sitter i samma båt. Ingen av oss är tillräckligt bra på långa vägar. Men vet du, lita på att Gud kommer att förse. Precis som i den här liknelsen så saknar vi alla brödet. Men lita på att Gud kommer att förse dig med det du behöver. Pröva. Men för att inte tappa fokus så tror jag vi behöver uppmuntra varandra i en församling. Vi behöver gudstjänster där vi påminns om vårt uppdrag och vi får rusta varandra. Välkommen till församlingen. Och som sista mening så vill jag bara upprepa bibelordets andemening som jag tolkar det. Be så ska ni få för att andra ska få. Sök så ska ni finna så du kan hjälpa andra att finna. Bulta så ska dörren öppnas så att du kan öppna dörren för andra.